Ja, välkomna till Slaget efter 12. Stefan Winiger här i studion och det är tisdag och vi ska blicka västerut och vi hoppar nu galant över både Sverige och Norge och tittar mot Skottland. Skottland är en del av det förenade kungadömet, Storbritannien, som där det hölls parlamentsval under veckoslutet och där det nu finns en betryggande majoritet för de partier som vill ha en ny självständighetsomröstning. Vad vill skottarna och varför vill de det de vill och hur tänker de? Det ska vi fundera på här i Slaget efter 12. Och med oss här i sändningen har vi James Simpson. Du är skotte och bor i Bargas. Välkommen till Slaget efter 12.
Ja, tack så mycket.
Hej på dig. Och med oss har vi också Charlotta Buxton, Svenska Dagbladets korrespondent i London. Välkommen hit också till Slaget.
Tack, roligt att vara med.
Fint att ha dig med. Då ska vi se här. Får jag börja med, inte damerna först den här gången, utan med James Simpson, herren först här, bara för att du själv är skotte. Vad känner du och varför känns det som att skottarna inte längre vill vara med i Storbritannien?
Ja, det är lite spännande tider. Det har varit mycket tumlande tider på sistone. Det har varit Brexit och sen förstås hade kommit corona. Och jag tror också viktigt att komma ihåg att corona har varit mycket kraftigare i andra delar av världen. Att vi har haft det väldigt lindrigt i Finland och ganska lugnt och på det sätt lätta restriktioner. Medan i andra delar av världen, så också Storbritannien, så har man sitt väldigt hårda restriktioner. Och kanske på det sättet också en väldigt stark missnöje mot politikerna att hur det har varit skött. Och det är också många britter också som vet inte heller att till exempel coronarestriktioner har implementerat på olika sätt i de olika delar av Storbritannien. Så inte bara i England men i Wales, Nordirland och Skottland. Och också reserestriktioner är olika. Till exempel reser man från Finland via England så är det karantän hemma, men kör man eller flyger man direkt till Skottland så är det karantän på hotell på egen bekostnad, så det finns stora skillnader.
Det är lagom rolig semester det där, låter det som. Ja. Men nu mitt uppe i allt detta alltså så börjar man nu fundera igen på, eller mitt har ju pågått länge, men nu är det här aktuellt igen att rösta om självständighet. Och vad tänker du, vad är den viktigaste anledningen till att skottarna funderar på det?
Jag skulle säga det kanske 3-4 olika orsaker. En är förstås Brexit, att Skottland röstade väldigt starkt att stanna kvar i EU. Och det var också en, om jag minns rätt, så 84% deltog. Och att det var också en stark majoritet för att stanna kvar i EU. Och förstås när Storbritannien drar sig ur så vill många skottar bli kvar i EU. Så det här är ett sätt att tackla det. Sen tror jag också att det är en allmän missnöje mot politiska partier. Så man har bara två att välja mellan om man tänker på de stora i England. Så Labour och Conservative. Och, jag känner också många som har alltid röstat antingen Conservative hela livet eller Labour. Och också många av dem som har sagt att de vill inte rösta längre till den parti, men inte vill de heller rösta till motpartien. Och sen i Skottland har man då en väldigt stark alternativ, SNP, som är en lite sådär middle of the road parti. De är inte heller för, ibland kopplar man de här nationalistiska partier till lite höger och invandrarfientlig partier, men det här är inte SNP, så den har fått bra stöd. Och förstås, de har också en väldigt bra ledare, Nicola Sturgeon, så hon är också väldigt populär i England. I synnerhet hur hon har handskats med corona och hennes dagliga uttal under coronatiderna. Så det har lett till att hon har varit väldigt populär och kanske en människa som kan förena Skottland. Och sen tror jag också att man har en missnöje mot de här engelska politikerna som i synnerhet under corona och till och med också under Brexit har betett sig kanske på olämpligt sätt, att de har infört vissa bestämmelser men beter sig sen annorlunda själv.
Intressant. Ska vi, Ska jag ställa en fråga här till Charlotta Backsten också som alltså bevakar Storbritannien, journalist, du har bott där länge också. Vad du har skrivit mycket om det här Skottlands självständighetssträvande nu här sista tiden. Hur tänker du?
Ja, alltså det är ju en den här självständighetsrörelsen har ju ganska djupa rötter på det sättet att den kommer ju inte från ingenstans och den har inte heller uppstått så där plötsligt, utan det är en process som har hållit på egentligen sen 70-talet då den här moderna självständighetsrörelsen fick sin början. Och det var ju då det gick väldigt bra för oljan och Skottland, det skrevs olika utredningar över hur den skotska ekonomin skulle kunna bli en av de starkaste i världen om Skottland fick behålla alla de här oljepengarna själv. Men så gick det ju inte, utan pengarna gick ju till Storbritannien och ungefär samtidigt så började den här industrin, det går sämre för industrin i Skottland och skeppsvarv och andra industrier stängdes och arbetslösheten blev mer och mer utbredd och i vissa områden så steg ju arbetslösheten till omkring 15%. Så att det där Det skapades då ett slags missnöje i Skottland som sen har vuxit och vuxit. Och efter att Skottland fick ett eget parlament och det här devolutionen och självstyre utökades på slutet av 90-talet, det hände inte bara i Skottland utan också i Wales och på Nordirland, men i Skottland så har det här då lett till att SNP, nationalpartiet, har blivit en politisk spelare att räkna med. Och Skottland har ju också historiskt ofta i princip nästan bara rösta på ett parti, så att de konservativa som då fick skulden för alla de här problemen på 70-talet var liksom inte alls de existerar nästan inte i skotsk politik, och istället så röstade skottarna på Labour, näst främst på Labour, och sen svängde det och skottarna började rösta mer och mer på SNP. Och det som jag tycker är ganska intressant är att det skotska valsystemet är utformat på det sättet. Det skiljer sig från valsystemet i Storbritannien. Och det är utformat på ett sånt sätt att det är väldigt svårt för ett parti att få majoritet i det skotska parlamentet. Och ändå så vann SNP nästan majoritet nu i det skotska valet förra veckan. De fick 63 platser och det behövs 64 platser för att ha majoritet.
Och det här, men alltså så här att vi förstår här, vad är det man hoppas på? Vad är det för känslor? Vi förstår att man är missnöjd med centralmakten i London. Det känner vi igen från många länder. Det finns ju också, jag har nu bott i både Sverige och Finland och överallt finns ute på land så här att man liksom hummar lite över huvudstadsborna och så vidare. Men vad är det som skiljer just här i Storbritannien? Det finns ju historiska paralleller också. Det heter ju Förenade Kungadömet, så det har väl enats någon gång?
För ungefär 300 år sedan, 314 år sedan. Så det är en ganska gammal union.
Är det där något som lever på något sätt? Jag vet, jag har i min barndom, min mammas väninna var väldigt viktig på att hon var så att säga, vilket man så att säga, kontinentala europeer och utlänningar blandar ihop där. Hon var okej med att vara britt och framförallt var hon skott. Man fick absolut inte säga att hon var engelsman eller engelsk kvinna. Då, så att säga. Så det är något som lever väldigt starkt ändå, eller hur?
Jo, alltså den underliggande frågan, eller det är ju i princip, det är två länder och om jag nu kan liksom uttala mig som inflyttad person här i Storbritannien, men min man är skotte så jag känner att jag ändå kan liksom säga lite om uttala mig lite om hur skottarna känner sig. Men alltså de ser sig som ett skilt folk och det är ett skilt land med en egen nationalidentitet. Men den underliggande frågan som jag anser att nu driver den här självständighetsrörelsen är ju det att man ser politikerna i Westminster som översittare och anser att London inte ska ha rätt att styra över Skottland eller att London och speciellt den konservativa regeringen nu inte alls representerar Skottland och vill helt andra saker än det skottarna vill.
Jeb Simpson, är du med på det här beskrivningen av två olika folk eller ett eget folk som skottarna är, du som själv är skotte?
Absolut, det är en egen identitet och det är klart att inte jag är själv inte engelsk, jag är nog skotte och britt. Men jag skulle säga att nu är jag en skotte i första hand och britt. Brittisk kommer nummer två. Många från Storbritannien, eller på det sättet England, så jag tror de tänker tvärtom att de är först då brittiska. Och sen engelsk, eller det kan vara lika stark. Sen är det också viktigt att komma ihåg att också historiskt, för så länge sedan så, för innan det blev då devolution och egen parlament, så det fanns en tid när det var då engelsk konservativ regering, men då i Skottland för att få ministerposterna, så de måste importera engelska ministrar till Skottland för att besitta de där posterna, för det fanns inte tillräckligt konservativa parlamentariker från Skottland. Och då kan man också tänka att det är ganska radikalt att politikerna från ett annat land kommer och bestämmer om det som sker nationellt. Och det finns många saker som också har pågått även efter man har haft det här union av länderna, så att juridiska system, den är helt annorlunda i Skottland och England. Man måste tillämpa lag på olika sätt, utbildningssystem, man studerar till olika examina helt på annat sätt. I England är det vanligt att man har 3 huvudämnen i skolan, i Skottland har man 5 eller 6. Och på samma sätt att utbildning på universitet, så vanligt i England är 4 år, medan i Skottland det är 3 år. Och pengar också. Det är samma valut, men att Skottland har 3 banker som ger ut skotska pengar. Så det finns mycket som på det sätt finns kvar som skiljer länderna. Även om man har en nationell identitet. Och jag tror mycket av den här också är en hopp om att göra saker annorlunda. Och kanske den här politiska, vart man far, så Skottland har alltid varit kanske lite mer nordisk i sin syn att hur man borde sköta ett land. Det här med, man alltid tittar mot Norge förstås, som har haft lika mycket oljepengar. Men medan kanske England har en mer, kanske närmar sig lite mer mot USA, så far lite farran. Och sen också om man vill far längre tillbaka än 300 år, så Skottland har varit en väldigt europeisk land även då, så har det haft mycket kontakt med Frankrike och också med utbildningar, med forskning om man kan kalla det, men också med till exempel matkultur har kommit in via Frankrike. Det var förstås också en gemensam religion som man kopplade, så att där finns saker som skiljer sig. Och medan kanske i England man har haft då levt att man har varit då en stormakt i världen, men i Skottland man har varit med på det, men inte har man haft den samma identitet att ha haft den här Commonwealth överallt i världen. Så det finns mycket sådana djupa rötter som är ännu kvar.
Mm. Och det här besinner man sig på nu, så att säga, att nu när man har börjat, när det finns en aktuell, så här dagsaktuell tröttnad på regeringen i London, och sen hela det här, det var ju, hölls ju för, vad var det, 7 år sedan en första omröstning som ju, där ju skottarna röstade för att stanna kvar förvisso, men det varnades ju då att om det, för det var ju före Brexit, att det här skulle kunna komma att tas om, eller det skulle ha blivit annat om man så att säga hade lämnat Europa, därför att skottarna vill vara i Europa. Och nu har du James Simpson här, alltså, som själv är skott, beskrivit här på de här kulturella historiska banden, att ni skottar upplever det väldigt mycket så förbundna med europeiska, så att säga. Så är det så, det är så här jag ska läsa det, så att ni har en, känner er förbundna med Europa, medans om i er interna brittiska, så att säga, då är engelsmännen mera i den här, se blicka mot det här forna väldet, eller så finns ju delvis kvar, alltså drottningen är fortfarande statschef både i Nya Zeeland och Kanada och flera andra ställen också, så att det, liksom, det är så vi ska förstå det, helt enkelt.
Jo, jag skulle säga det, när jag också pratar med andra britter som till exempel bor i Finland, så det finns vissa saker som tycker skiljer väldigt mycket just i den här grundtankesätt. Även om kanske min till exempel pappas generation, så han är väldigt stark att han är en skotte, men han är också väldigt stark för att Storbritannien ska vara då ett land. Mm-hmm. Och det kanske också kommer från att man har upplevt mycket till exempel under kriget, mm-hmm, att man har varit då, man har måste kämpa tillsammans, men samtidigt han är också väldigt mycket för Europa. Så det är den här, så jag tror att den här att det är väldigt splittrat egentligen hur man tänker i Skottland, för det finns många som man har väldigt djup den här emotionell band till Skottland, man känner sig absolut som en skotte först, men ändå om man tänker rationellt hur mycket export och pengar. Så nu är det med Storbritannien som man har ändå bara 5 miljoner mot 55 i England. Så det finns också en viss tillhörighet. Men jag tror Brexit har gjort något mycket, skaka om ganska mycket. Både i England men i synnerhet i Skottland. Och egentligen, vad vill man med till exempel Europa? Och vart sätter man de här band runt om i världen? Är det då till grannländerna eller vill man då handla med de engelskspråkiga länder runt om i världen?
Mm. Charlotta Buxton här, alltså, nu talar vi om de här identiteterna och det var ju lätt att nu på något sätt förenkla det här och säga att skottarna vill en sak och sådär, men de är ju inte alls helt överens om att man vill så här, ha en självständighet, eller hur?
Nej, det är så att jag tänkte på också här nu att det är ju en ganska komplicerad fråga. Den här S&P är ju splittrade kring till exempel Brexit. En del av dem som röstar för skotsk självständighet så stödde också Brexit. Och sen har vi ju många skottar som har en väldigt sån här blandad identitet. Många som har flyttat av och an mellan England och Skottland och deras föräldrar har gjort samma sak. Eller en förälder kommer från England ursprungligen. Så det här... Det är en komplicerad fråga och den här unionen mellan England och Skottland är ju gammal och liksom det finns väldigt starka band mellan länderna. Men sen ser jag också den här nuvarande självständighetsrörelsen som en del av de här kulturkrigarna som också börjar synas allt mer här i Storbritannien. Att S&P har ju väldigt kraftigt gått ut i olika frågor då det gäller till exempel rasism eller invandring eller transfrågor och ställer sig där bakom liberala och progressiva värderingar. Och det får väldigt mycket stöd hos unga skottar som också stöder självständighet. Men där blir ju den där klyftan ännu djupare mellan då S&P och liberala skottar och det konservativa England där man har ett konservativt parti som är väldigt socialkonservativt och kör en ganska hård linje mot invandring till exempel.
Mm-hmm. Så att det där att det är det är ju liksom inte går inte att säga nu på något sätt att bara de, för det är ju inte riktigt det. De vill rösta, men det är några juridiska turer här innan man kan ge, får och kan och ska genomföra en omröstning. Men det är inte heller helt solklart åt hur folket sen kommer att rösta i slutändan.
Nej, och Boris Johnson har ju sagt att han inte kan tänka sig att tillåta att skottarna får hålla en ny självständighetsomröstning före 2050. Och Nicola Sturgeon vill ju hålla den här omröstningen före 2024.
Så det är lite olika perspektiv här.
Så det är en fråga som väntas gå till högsta domstolen i Storbritannien. Och då får man ju se hur det går där. Ju mer problem är ju det att ju svårare det blir för skottarna att få hålla den här omröstningen, desto mer väntas stödet för självständighet att öka. För att då kan ju Nicola Sturgeon och självständighetsrörelsen säga att titta, därför de försöker liksom bestämma vad vi kan göra och det är ju någonting som många skottar upplever att det är väldigt upprörande och irriterande att liksom ta order från Westminster.
Mm. Det är ju många som har tyckt att det här är lite så här, ler lite grann när nu efter år av förhandlingar mellan Storbritannien och EU kring Brexit på något sätt här, att nu får Boris Johnson sitta och på något sätt försvara sammanhållning och motverka det här splittring och stanna nu kvar här och det finns ingen idé att rösta nu och ni behöver inte gå. Att det här på något sätt, han får ju smaka på sin egen medicin lite grann. Är det så? Uppfattas det så i Storbritannien också?
Det uppfattas ju så av många kolumnister och i medierna, men frågan är om sådär mannen på gatan uppfattar det på det sättet. Boris är ju en politiker som är känd för att han har ett ganska så här inte ett särskilt gott förhållande till sanningen. Så det att han säger en sak en dag och en annan sak en annan dag är lite det folk väntar sig det av honom och liksom det anses inte vara särskilt kontroversiellt.
Mm. Det är James Simpson. Hur tänker du det här? Alltså, det är ju, man skulle vilja ha att det här var väldigt enkelt, att nu vill skottarna självständighet, så får de rösta, så får de lämna Storbritannien. Det vore liksom klart, det skulle vara så här en enkel film att göra på något sätt. Att det här, så här ville de, sen röstade den, sen gick de, pang. Men det här verkar vara väldigt många ingredienser i det här, och de är inte, skottarna, alltså ni är inte liksom överens helt och hållet. Vad är det så här, vad är hoppet? Alltså vi talade om här att det finns ett missnöje med regeringen, och regeringen kan ju skifta och så vidare, men vad är drömmen? Vad är den skotska drömmen och det skotska hoppet egentligen som man far efter?
Ja, jag tror alltid när man pratar så här, det var lite också med den här Brexit-debatten, man pratade väldigt mycket om lösa löften och hur det kunde vara. Men när det kommer till kritan, så då att lägga ner fakta, så då blir det en annan typs debatt. Så till exempel också när man har pratat om i den här tidigare självständighetsval, så då var det så att vad blir det till exempel med valutan, och det blev olika teorier där, att också många stater i EU har sagt att Skottland får inte komma tillbaka som en självständig land. Det är inte välkommen i EU, så är inte det heller sagt att drar man ur sig från Storbritannien kan man komma tillbaka till EU. Får man euro, det är inte sagt heller att man kan få. Då hade i alla fall då regeringen i England sagt att men om man blir självständig, så inte får man ha pund heller. Så det blev en väldigt stor fråga att vad blir den här realiteten? Och det kanske är det som, när man pratar om att allt blir bara bättre. Jag tycker att det finns ändå den här som Charlotte pratade om i början. Man tänker på 80-talet när det fanns bra med oljepengar, och alla visste att alla skattemedel får till London, och det blev inte kvar i Skottland. Men den tiden är förbi, och det finns en annan Skottland. Det är ett litet land som ligger då ganska långt från centrala Europa. Lite kanske som Finland. Finland klarar sig bra, men det är svårt att veta att blir det bra sen. Efter. Så jag tror att det låter väldigt positivt med vad folk vill ha om det här med självständigheten, men jag tror att verkligheten när det kommer till kritan blir väldigt tajt, att det är väldigt splittrat. Och jag tror ändå, många kanske söker nu i Storbritannien att läget ska lite lugna ner sig, att man vet att man vart man blir om 5 år, att man inte hela tiden då måste tänka att blir man en del av Brexit, blir man en del av Storbritannien. Men och det finns också stora följder, att vad händer om Skottland drar sig ur, så det finns också i Nordirland mycket debatt för tillfället där. Mm.
Jo, det tycker jag är en intressant poäng, och det är ju självständighetsrörelsen på Wales går ju också, eller i Wales går ju också framåt. Jag såg en mätning här nyligen som visar att bara 24% av britterna, alltså alla i Storbritannien, anser att landet kommer att se ut som det gör nu inom 10 år. Så att man förväntar ju sig förändringar där. Det blir intressant att se. Det blir intressant att se hur det går. En engelsk identitet blir ju också starkare hela tiden.
Mm-hmm. Vad skulle, alltså vi förstår här, alltså det är Skottland där befolkningsmässigt väldigt mycket mindre än England, säger vi, håller oss då till den delen då. Det finns farhågor om var man ska hamna, valuta, tillhörighet och så vidare. Finns det, vad är, förutom naturligtvis den prestigeförlusten att Skottland lämnar och säger goodbye, att så att säga, att vad finns det risker, alltså förluster för England, att på så här, den här Skottland inte längre vill vara med, om vi leker med den tanken? Eller är det kanske så att England är tillräckligt stort att det egentligen klarar sig ganska bra ändå, eller?
Jag tycker det där är en jätteintressant fråga, för att visst förlorar ju England prestige i så fall internationellt. Jag menar, om Storbritannien spjälks upp, vad kommer det att innebära för landets status och hur resten av världen ser på Storbritannien, särskilt nu då landet har isolerat sig själv efter Brexit. Men sen finns det ju också en tankegång här i England, och särskilt bland konservativa britter, eller konservativa engelsmän, att Skottland är liksom, många ser Skottland som ett dyrt och besvärligt problem, många pengar går till Skottland, eller liksom, varför ska vi bry oss om Skottland, lika bra att de bara blir självständiga. Det var en mätning bland konservativa partimedlemmar som visade att en majoritet av dem ansåg att Skottland får gärna bli självständigt så länge de får sitt Brexit. Det här var då alltså före Brexit blev av. Och skottarna röstar ju inte konservativt, så att för en konservativ regering så spelar det ingen roll på det sättet.
De har inga väljare där, nej just
ja,
det.
Ja, nej, exakt. Ja.
Men måste jag bara fråga här, det här, nu sa ju du James Simpson förut att skottarna upplever att de skickar alla pengar till England, och engelsmännen tycker att de skickar massa pengar till Skottland. Hur är det nu egentligen? Är inte det en motsägelse?
No, det beror lite på hur man räknar, och det är just med de här oljepengar, för största delen av brittisk olja är i skotska vatten, men när de gjorde det här beskattningsbeslutet så då far det registreras i London till de här stora bolags huvudkontor. Så det är det som man har inte räknat tidigare, att egentligen vart hör det. Men jag tror nu för tiden så är det säkert så att det beror lite på hur man räknar, men att jag tror att Skottland får lite mer pengar än vad den bidrar med. Som är många delar av också EU som får lite mer stöd än vad de betalar in.
Mm. Men den skotska kalkylen är alltså, om man finns så här, även om oljeindustrin är på väg ner och vi vet att vi borde sluta ha olja så småningom och så vidare, men ändå, men är då, alltså kalkylen är att åtminstone oljepengarna, de som finns nu, skulle stanna i Skottland, så skulle Skottland vara bättre, ha bättre ekonomi än att först behöva skicka dem till London och sen få be om att få lite tillbaka.
Jag tror att debatten nu är det att hur man använder pengarna. För det med oljepengar, den är förbi, och det finns då i, jag menar, det är beslutet, så det är juridiskt att den beskattas i England, men det är då att jag tycker att S&P vill använda pengarna på annat sätt, också har andra värderingsgrunder. Är det kanske det som man tycker att det ska då gynna befolkningen mera? Jo, ursäkta.
Jo, exakt. Och det där, det är ju så att oljans tid är ju förbi, och den diskussionen har man ju nu i Skottland, att vad kommer efter oljan? Och Skottland satsar ju väldigt mycket på olika gröna energiformer och hoppas att det är liksom framtidens industri för Skottland.
Mm. Så att jo, men, och det här, vad är det så, de här värderingarna som är så annorlunda, det är jag nyfiken på här, du sa James Simpson, kanske du också kan reda ut här, Charlotta, att vad är så att de politiska annorlunda prioriteringarna, det är alltså en konservativ regering just nu, men är det så att skulle skottar och engelsmän välja helt olika i det vardagliga, är det där också det gnisslar?
Jag tror också det är reflektion över hela, att man upp, precis också som Charlotte sa tidigare, att den London-regering har befrämjat södra England, och där har det gått bra. Medan norr, och då pratar man om norr om Manchester. Tittar man på kartan så det är ganska jag tycker det är södra England. Och hela Nord-England och Skottland har blivit lite bortglömd. Och då, även om det finns till exempel också jättemycket högteknologi, Skottland är ledande i Storbritannien också med finansiella service och just försäkringsbolag, banker, jättestark. Och det också har man har befarat, man förlorar under Brexit med den här passporting, det här sättet att kunna betjäna då kunder runt om i Europa. Så det är en annan satsning. Och för sen också, Skottland är mera vänster än England, så, och har kanske mera sociala problem, så då ser man att man med rätta satsningar kan få en sån mera jämställd land. Mm. Så det är både politiskt, och sen också de här satsningar på vart i land man, ja, vart man satsar på för att utveckla nya industrier.
Och det måste ju påverkas av att då så här blåser en väldigt stadig högervind just nu här i den brittiska regeringen. Alltså en väldigt konservativ inriktning just nu åtminstone den här aktuella varianten. Så då måste den här motsättningen vara större än om en mer om när Storbritannien har styrts av en Labour-regering, eller tänker jag fel där?
Nej, precis så är det. Men det verkar ju, liksom, vem vet när Storbritannien får en Labour-regering igen. Det kan ta 10 år förrän det händer. Och Boris Johnson är ju enormt impopulär i Skottland. Han blir utbuad om han reser upp dit. Det finns vissa mätningar som visar att skottar som är lite osäkra till självständighet så skulle rösta för självständighet så länge Boris Johnson är premiärminister och sånt här. Så det som du säger, det är den konservatism som man ser just nu i England som upprör många i Skottland och många skottar upplever att det här inte passar dem. Och Skottland är ett mer liberalt och ett mer progressivt och ett mer vänsterland än England.
Mm. Men James Simpson, vad tror du nu här? Alltså, vi ska försöka blicka framåt. Vad säger din magkänsla om vad som händer? Åt vilket håll det lutar?
Jag tror, jag vågar inte säga någonting, för jag trodde inte alls på Brexit heller. Och sen kom det. Jag tror det är väldigt jämnt, och det blir väldigt jämnt om det blir ett val. Och ibland tror jag också att det kan vara helt bra att man har en folkomröstning, för att man kan också, det är lätt för politikerna att säga att allt blir bättre om vi får. Och då, om man får det, så då är det upp till bevis att man måste göra det på bättre sätt. Jag tycker att de flesta nog väldigt nöjd också med devolution som det har varit. Det har varit en väldigt viktig sak att kunna ha då mycket bestämmelserätt. Och det är mycket som man kan bestämma ändå internt. Så jag skulle tippa, om jag måste tipsa om, så jag tror inte att det går igenom. Men jag tror att det blir väldigt, väldigt på det sättet polariserat och jämnt. Tittar man på kartan över hur folk har röstat, så det är nästan bara gul som har SNP-färger. Och förutom då gränstrakten till England som är konservativ, sen stora städerna, de har då både Labour och konservativ, och sen norra Skottland, så det är en annan. För de tycker, de är alltid bortglömt oavsett om regeringen är i London, Edinburgh eller Bryssel. Så de har en egen väg. Men jag tror ändå att många vill att det blir en tryggare sätt att titta framåt. Och kanske den här, att man vill ändå få de här förbindelser till andra länder. För man är på det sättet liten i en större sammanhang.
Mm. Charlotte Backstrom, vad är din analys?
Jag håller med om mycket av det James säger. Och jag vet inte heller om jag vågar gissa. Det har varit så jätteoförutsägbart här under de senaste åren. Men jag tror att det ändå kommer att hållas en ny folkomröstning om självständighet inom de kommande åren. Det är svårt att se att de skulle blockera den och att det, liksom, det skulle vara så. Fast jag kan tänka mig att Boris försöker blockera en omröstning, så kommer det ändå vara så väldigt liksom upprivande att fortsätta med den linjen. Att jag misstänker att de kommer att låta dem hålla en omröstning. Och sen tror jag också att det blir väldigt, väldigt tajt hur det än går. Men det man kan säga med säkerhet är ju att sprickorna i Storbritannien djupnar mellan alla länder som utgör Storbritannien. Och frågan är om det då kanske blir mer devolution eller hur det går.
Mm. Det här att det var ju, vi har ju följt ju hela här världen med, höll jag på att säga här, hur sanningen hanterades inför Brexit, att det lovades och påstods en det ena och en det andra på något sätt. Hur starkt har det påverkat nu det här klimatet, att när man nu börjar tala om en inner brittisk självständighetsrörelse, att man så kan man lita på varandra eller lita på det som sägs, hur är känslan där?
Ja, alltså om man tänker på regeringen i Westminster nu och på Boris Johnson, så de flesta, som jag sa tidigare, vet ju att han och sanningen inte alltid är de bästa av vänner. Men jag skulle ändå säga att det finns ett större förtroende för SNP, och Nicola Sturgeon framställs ju som en väldigt väldigt liksom moralisk och ärlig ledare, speciellt jämfört med Boris Johnson. Att jag tror att man kanske inte ser exakt samma lögner
i liksom valrörelserna, eller i valrörelsen för självständighet.
Mm. Håller du med om det, James Simpson, att säga, känner du hopp om att man kan tala om fakta på ett sanningsenligt sätt här?
Mm, ja. Och jag tror också att just att Nicola Sturgeon är väldigt viktig i den här, för hon har blivit otroligt populär, som sagt, både i Skottland och i England, och på det sättet när hon har mycket förtroende också av sådana som inte kanske så för självständigheten, så att jag tror också faktiskt utan henne så det skulle inte vara så mycket, så stark tro för att splittra, och kanske hon också är en viktig människa, att istället för att det blir då så mycket prat om splittring, att hon också är en människa som kan förena, även om hon har en väldigt stark vision att det blir då en folkomröstning. Och jag tror, precis som Charlotte sa, att det måste genomföras, för att man kan inte säga nu, man kan inte neka när det blev nästan majoritet att man inte tillåter en ny folkomröstning. För att om folk har röstat för den parti som har stått väldigt starkt bakom folkomröstning, så det måste tillåtas, tror jag.
Mm. Och alltså Nicola Sturgeon, alltså första ministern, regeringschefen i Skottland, som alltså vann nästan majoritet här i veckoslutets val. Det här är Slaget efter 12, där vi nu sätter punkt efter att ha hört de här jätteintressanta synpunkterna på Skottland av Charlotta Buxton, som är Svenska Dagbladets korrespondent i Storbritannien, och James Simpson, som själv är skotte men bor i Bargas. Tack för att ni var med i Slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen. Hej då.